Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Under morgonen den 2 juni 2018 tar polisen i Portland, Oregon emot ett larmsamtal från matlagningsskolan Oregon Culinary Institute, också känt som OCI. Elever till den 63-årige kocken och läraren Daniel Brophy hade hittat honom livlös på golvet i ett av byggnadens kök. Det visade sig senare att Daniel hade blivit skjuten 2 gånger, men att det inte fanns några tecken på varken en våldsam kamp eller ett inbrott. Mordet verkade vara personligt och polisen började genast utreda vem som skulle kunna ha medel, motiv och möjlighet för att vilja se Daniel död. En utredning som inom kort ledde raka vägen fram till hans fru sedan många år tillbaka. En självutgiven författare vid namn Nancy Crampton Brophy, som 7 år tidigare hade skrivit ett blogginlägg under rubriken How to Kill Your Husband. Hej på er, Annie här och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Rysapodden. Och jag tänkte att jag så här i början av avsnittet bara kan ta och förklara att vi på grund av det eviga livspusslet med familjeliv och annat jobb därför har behövt förinspela och förproducera väldigt mycket av den här säsongen. Så just under inspelningsfasen här så är det lite oklart för oss exakt när mina avsnitt kommer att släppas och när Mickis avsnitt släpps. Och kanske blir det helt enkelt så att alla mina kommer först och att Mickis avsnitt kommer därefter. Eller någon form av blandning. Oavsett lär ni ju märka vad som händer och oavsett vad så kommer det ett nytt avsnitt varje måndag. Men då har ni i alla fall lite mer koll på läget och varför saker och ting är som de är. Så med det sagt tycker jag att vi hoppar rakt in i veckans avsnitt som alltså handlar om det tragiska och chockerande mordet på 63-årige Daniel Brophy. Som ägde rum i juni 2018, men där rättegången och den följande domen inte föll förrän 4 år senare, i juni 2022. Så nu tar vi och kör igång. Nancy Crampton Brophy föddes i juni 1950 och växte upp i Wichita Falls i delstaten Texas i USA. Båda hennes föräldrar arbetade som jurister och hon själv valde senare att studera ekonomi vid University of Houston. Det finns inte jättemycket tillgänglig information om Nancys bakgrund, men vid något tillfälle ska hon i alla fall ha gift sig med en man som arbetade som polis. Det här äktenskapet höll dock inte i längden och under 90-talet flyttade Nancy till Portland som ligger i delstaten Oregon norr om Kalifornien. Väl där började hon studera vid en matlagningsskola och träffade då en man som hette Daniel Brophy, också kallad Dan Brophy. Han var utbildad kock med en stor passion för matlagning och arbetade som lärare på den här skolan. De ska ganska direkt ha tyckt om varandra väldigt mycket och börjat umgås allt mer. Det ska dock sägas att även om han var lärare och Nancy student så var de i princip jämnåriga eftersom att båda två var i 40-årsåldern när de först träffades. Och Daniel var till och med 4 år yngre än Nancy. Däremot var det så att Daniel var gift vid den här tidpunkten och han hade även en son sedan tidigare. Och det framgår inte helt tydligt om han och Nancys romantiska relation började innan han skilde sig från sin dåvarande fru. Men det verkar som att de ska ha hållit kontakten med varandra efter att hon tog examen och att de tog nästa steg i relationen först efter att Daniel hade skilt sig. Till slut blev de i alla fall ett officiellt par och hade sedan ett stort bröllopsfirande i slutet av 90-talet. Trots detta ska ingen av dem ha kommit ihåg att skicka in äktenskapslicensen efteråt, så även om de trodde att de var gifta så ska de inte ha varit det rent juridiskt. Sen är ju frågan hur man inte kan inse ett sånt typ av misstag vid något tillfälle senare, men enligt uppgift så ska det ha dröjt ända fram till år 2016 någon gång innan de faktiskt fixade alla papper och äktenskapet blev juridiskt officiellt. De flesta i parets närhet har beskrivit att Nancy och Daniel verkade ha ett väldigt bra, tryggt och stabilt äktenskap. De stöttade varandra i sina respektive karriärer och fritidsintressen och tog sig igenom många utmaningar tillsammans. Vissa personer reagerade däremot på att Nancy verkade vara den som bestämde mest i förhållandet och att Daniel ofta brukade kalla henne för management, det vill säga chefen eller ledningen. Som han till exempel fick frågan om att gå ut eller hitta på någonting så kunde han ibland säga att han behövde check with management first. Men det i sig behöver ju såklart inte betyda särskilt mycket och det finns nog en hel del par här hemma i Sverige som lite skämtsamt brukar kalla sin partner för regeringen till exempel. Och en sån här typ av detalj är ju såklart också någonting som man kan se på ett helt annat sätt efteråt när man också sitter med facit i hand. Nancy och Daniel valde att bosätta sig i en lugn förort strax utanför Portland. Där levde de tillsammans i ett hus med en stor och vacker trädgård där Daniel hade ett gäng höns, en biodling och där han kunde få utlopp för sitt stora trädgårdsintresse. Utöver att Daniel var utbildad kock så var han också väldigt intresserad av just råvaror och ingredienser och framförallt naturliga och ekologiska ingredienser. Han var bland annat expert inom området svamp och vilka typer av svampar från naturen som var säkra att använda inom matlagning. Daniel var dessutom utbildad marinbiolog, så man kan ju definitivt säga att han hade en bred kunskap inom flera olika områden. Under parets första år tillsammans arbetade även Nancy inom matlagning och restaurangbranschen. Under flera år drev hon nämligen en framgångsrik cateringfirma som rullade på riktigt bra och genererade en hel del pengar. Därefter inträffade attacken vid World Trade Center i september 2001, vilket också ledde till att USA:s redan ansträngda ekonomi kraschade ett bra tag efteråt. Det här påverkade såklart många olika branscher och industrier, bland annat restaurangbranschen och Nancys cateringfirma. I takt med att hon blev äldre så ska hon också ha börjat kämpa allt mer med allt det fysiska dagliga arbetet som krävdes inom den här typen av bransch. Till slut bestämde hon sig därför för att lägga det kapitlet bakom sig och började istället ta ströjobb här och där hos olika försäkringsbolag. Men framförallt såg hon den här förändringen som en möjlighet att kunna spendera mer tid på sin sanna passion, vilket var att skriva. Nancy titulerade sig själv som författare och skrev framförallt olika typer av noveller. En gemensam nämnare i hennes verk var att böckerna oftast innehöll vissa specifika ingredienser. Så här beskrev hon det själv enligt sin hemsida. My stories are about pretty men and strong women, about families that don't always work, and about the joy of finding love and the difficulty of making it stay. Nancy skrev bland annat en serie med böcker som hon kallade för The Wrong Series. Den här serien inkluderade bland annat titlar som The Wrong Cop, The Wrong Brother, The Wrong Lover och The Wrong Husband. Alla med underrubriken Wrong Never Felt So Right och med väldigt lättklädda och muskulösa unga män på bokomslagen. Det ska dock sägas att det här inte blev någon supersuccé direkt. Nancy var ofta snabb med att förklara att hon skrev för nöjes skull snarare än någonting annat. Och tur var väl kanske det, eftersom att hennes böcker inte genererade någon vidare inkomst. I många artiklar och rubriker kopplat till det här fallet så beskrivs Nancy ofta som en best-selling author eller published author. Men det verkar definitivt inte som att hon var bästsäljande och hon ska dessutom ha varit självutgiven författare. Och kanske var det så att det fanns en anledning till att hon var självutgiven, utöver att hon inte ville dela vinsterna från försäljningen med ett bokförlag. Så kort summerat kan man väl säga att hennes böcker kanske inte hamnade på några topplistor, men att Nancy ändå kämpade på med skrivandet bäst hon kunde. Däremot gick det desto bättre för Daniel i karriären. Han började senare arbeta som kock och lärare på matlagningsskolan Oregon Culinary Institute, också kallat OCI. Den här verksamheten verkar vara nedstängd idag, men det här var både en skola och en faktisk restaurang där elever fick möjlighet att servera gäster flerrätters lunch och middag som en del av sin utbildning. Daniel började arbeta på OCI i samband med att skolan öppnade år 2006. Han älskade sitt jobb och eleverna älskade honom och hans sätt att dela med sig av sin kunskap och sin mångåriga erfarenhet. Han brukade ofta ta med sig eleverna på utflykter i naturen för att lära sig om olika typer av råvaror och tillgångar som fanns lokalt runt om i Oregon. På skolan gick han under namnet Chef Brophy och var känd för sina humoristiska visdomsord som han ofta och gärna upprepade. Som till exempel, "You can eat any mushroom once" och "Any job will go faster if you don't do it slow." Men Daniel hade också en lite mer strikt och tuff sida, där han till exempel kunde vara ganska hård mot studenter som inte försökte tillräckligt eller som inte hade förberett sig ordentligt. De allra flesta eleverna ska dock ha förstått att det var lite en del av hans charm och att han i slutändan bara ville att alla hans elever skulle göra så bra ifrån sig som de kunde. Daniel tjänade ganska bra med pengar genom sin lärartjänst på OCI, men i och med att Nancy mest hade ströjobb inom försäkringsbranschen och inte tjänade mycket alls på sitt skrivande, så började parets ekonomi till slut bli lite ansträngd. Det här ska ha varit runt år 2016, samma år som de äntligen såg till att skicka in sin äktenskapslicens. Paret hade ju dels ett stort hus och trädgård att ta hand om och en relativt dyr livsstil där de bland annat gick ut och åt mycket på restauranger. Nancy ska också ha spenderat runt $1,000 per år på Starbucks, ett ställe som hon gärna besökte för att sitta och skriva på sina böcker. Till slut insåg både Nancy och Daniel att de fick lov att anpassa sig efter den rådande ekonomiska situationen och började göra upp planer för att spara pengar. Bland annat ska det här ha inkluderat att göra större avbetalningar på kreditkort för att slippa höga räntekostnader och att börja förbereda för att flytta till en annan, mindre kostsam bostad längre fram. Det här ska också ha varit lite på grund av att de hade börjat planera för att gå i pension också. Men en kostnad som de inte drog ner på var dock sina försäkringspremier och trots att de nu hade det lite tufft ekonomiskt så fortsatte de att betala väldigt mycket pengar varje månad för ett flertal olika livförsäkringar. Men livet och vardagen rullade ändå på för Nancy och Daniel och tidsmässigt så har vi nu kommit fram till lördagen den 2 juni år 2018. Nancy var nu 67 år gammal. Daniel var 63 och paret hade varit tillsammans i mer än 20 år. Allt verkade som vanligt den här morgonen och Daniel var uppe tidigt för att bege sig in till OCI för ännu en matlagningskurs. Det var inte helt ovanligt för honom att hålla i kurser och lektioner även på helger ibland eftersom att många av hans elever var vuxna och jobbade under vardagarna. Han själv var som sagt väldigt mån om att vara förberedd och brukade därför vakna tidigt och åka iväg till jobbet för att ha god tid på sig att ordna med allt det praktiska innan lektionen började. Just den 2 juni 2018 så anlände Daniel till skolan som låg i centrala Portland runt klockan 7:20 på morgonen. Detta har man kunnat bekräfta eftersom att det var vid den tidpunkten han stängde av larmet till byggnaden. Han begav sig därefter till Kitchen One, ett av skolans många kök där lektionerna hölls. Daniel började sedan fylla upp behållare med isvatten och förbereda kaffe inför elevernas ankomst. Helt plötsligt blev han sedan skjuten i ryggen av en gärningsperson som närmade sig honom bakifrån. Det här skottet ska ha skadat Daniel ordentligt, men man misstänker att han fortfarande var vid liv efteråt. Gärningspersonen ska sedan ha ställt sig över honom på golvet och avlossat vapnet en gång till, rakt in i bröstkorgen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Kort efter att mordet hade ägt rum började fler och fler personer dyka upp vid skolan för att påbörja sina lektioner. En kollega och några av Daniels elever ska då ha upptäckt hans till synes medvetslösa kropp på golvet inne i köket. Till en början trodde de att han hade kollapsat efter en hjärtinfarkt eller liknande. Men i samband med att de började göra hjärt-lungräddning så insåg de att hans revben var krossade och att det började sippra ut enorma mängder blod. En av hans elever ringde larmcentralen och ambulans kom dit väldigt snabbt, men tyvärr var det redan för sent. Daniels liv gick inte att rädda, och när polisen senare anlände till platsen insåg de ganska direkt att han hade blivit skjuten eftersom att det låg 2 stycken 9 mm hylsor precis intill hans kropp på golvet. Att Daniel hade blivit mördad fanns det inga frågetecken kring, men däremot var det ingen som kunde förstå varför. Polisen mötte upp med Nancy senare under morgonen för att informera om att hennes make hade avlidit och att han hade blivit skjuten inne på sin egen arbetsplats. Hon ska då, förståeligt nog, ha blivit väldigt upprörd och börjat gråta. Genom tårarna ska Nancy också ha sagt något i stil med följande uttalande. Det värsta är att även om ni hittar personen som sköt honom så kommer det inte ge honom livet tillbaka. Jag bryr mig inte ens om vem som gjorde det. Jag vill bara att han ska leva igen. Ett uttalande som såklart är sant på ett sätt eftersom att Daniel tyvärr skulle vara död oavsett vem som åkte fast för mordet. Och utöver det kan ju personer i chock säga lite allt möjligt som kanske inte känns helt rimligt vid tillfället. Men många anhöriga är ju annars extremt måna om att rätt person ska hållas ansvarig för det som hänt. Dagen efter att mordet hade ägt rum delade Nancy med sig av sina känslor på Facebook. Hon förklarade då att hennes älskade make hade blivit mördad och att hon uppskattade att folk ville kontakta henne för att visa sina sympatier, men att hon bad om att få bli lämnad i fred en stund för att låta allt sjunka in och att återhämta sig från chocken. Medan familj och anhöriga till Daniel började sörja hans död så fortsatte polisen med sin utredning. En av de första teorierna var att Daniel hade blivit skjuten i samband med ett misslyckat inbrott på skolan. Det fanns inga tecken på att någon hade försökt bryta sig in via huvudentrén, men däremot hade Daniel lämnat en annan ingång öppen och olåst. Det här var mer som en typ av lastkaj eller garage eller sidoingång där han brukade ställa upp dörren under längre perioder för att lasta in leveranser av mat och råvaror. Gärningspersonen skulle därför ha kunnat ta sig in till skolan genom den ingången, men då krävdes det kanske också att man hade lite koll på lokalerna och visste om att den faktiskt ledde in till rätt plats. Skolan hade tyvärr inte heller några övervakningskameror, varken inuti eller utanför byggnaden. Något som däremot inte rimmade särskilt väl med teorin kring ett rån var faktumet att alla Daniels värdesaker fanns kvar i köket. Hans plånbok, mobil och nycklarna till hans van som stod parkerad utanför låg öppet och synligt inne i köket där han hade befunnit sig. I skolans lokaler fanns det också massa dyra ingredienser för olika maträtter och teknisk utrustning för matlagning som var värd en hel del pengar. Men ingenting alls verkade saknas från köket eller från några andra delar av lokalerna. Så teorin om att ett inbrott skulle ha ägt rum började därför kännas mer och mer avlägsen. Frågan polisen började ställa sig var då om mordet kanske hade varit personligt. Fanns det någon som hade ett tillräckligt starkt motiv för att vilja skada Daniel? Till exempel en tidigare eller nuvarande student som av någon anledning var väldigt arg på honom. Han var ju trots allt känd för att vara ganska krävande och strikt ibland. Men det kändes extremt osannolikt att Daniel skulle ha varit involverad i en så pass dramatisk konflikt att någon av hans studenter faktiskt skulle vilja mörda honom. Informationen om Daniels död blev snabbt en stor nyhet i lokal media och 2 dagar senare hölls en minnesceremoni utanför skolan. 100-tals personer deltog och Daniel blev hyllad av flera kollegor och elever som delade med sig av sina bästa minnen tillsammans med Daniel. Polisen var också på plats eftersom att de misstänkte att gärningspersonen eventuellt skulle vilja närvara vid ceremonin. Nancy valde också att säga några ord om sin make, bland annat följande. Daniel was one of the few people I've ever known who did exactly what he wanted in life and loved doing it. He was a person who did what he loved. He loved teaching, he loved mushrooms, he loved his family. Kort därefter, runt 3 eller 4 dagar efter mordet, tog polisen emot ett lite märkligt telefonsamtal från Nancy. Hon undrade då om de kunde ge henne ett formellt brev eller intyg där det stod klart och tydligt att hon inte längre såg som potentiellt misstänkt för mordet på Daniel. Detta eftersom att parets försäkringsbolag ska ha bett om den här typen av intyg för att hon skulle kunna plocka ut premien för en av Daniels många livförsäkringar. Den ansvariga utredaren hos polisen blev då väldigt förvirrad och förklarade att det inte var en tjänst som de någonsin hade erbjudit eller ens kunde erbjuda, speciellt med tanke på att utredningen precis hade börjat. Nancy försökte sedan rädda upp situationen lite grann genom att säga att hon förstod och att hon inte ens förstod varför de hade bett henne om ett sånt intyg, speciellt med tanke på att just den här utbetalningen bara handlade om $40,000. Så det här var ju såklart skumt på flera olika sätt. Hur hade hon ens ork och energi att börja ansöka om försäkringspengar så kort tid efter att hennes make hade blivit mördad? Varför skulle polisen gå med på att skriva ett sånt intyg bara 4 dagar efter att mordet hade begåtts? Och varför sa Nancy att de skulle skriva att hon inte längre sågs som misstänkt? Hur visste hon att hon någonsin hade setts som misstänkt? Faktumet var att hon egentligen inte hade det, förrän efter det här telefonsamtalet. Polisen började gräva djupare och djupare i vem Nancy egentligen var och om hon skulle ha kunnat ha något motiv för att vilja mörda sin make. De insåg snabbt att hon var författare och att hon hade skrivit flera noveller som bland annat hette The Wrong Husband. Misstanken gentemot Nancy växte sig sedan allt starkare när de hittade ett blogginlägg från 2011 där hon hade skrivit en längre text som hette How to Murder Your Husband. Den här texten finns att läsa i sin helhet på flera olika hemsidor, men i korta drag handlar den främst om vilka motiv man som kvinna kan ha för att vilja mörda sin make. Hon listar också olika sätt att gå tillväga och vad man måste tänka på. Texten är skriven med ganska mycket ironi och mörk humor, men polisen började nu misstänka att det kanske fanns en viss sanning i det hon skrev. Och bara för att ni ska få en känsla för innehållet så tänker jag att jag kan läsa upp en kort bit från blogginlägget här. As a romantic suspense writer, I spend a lot of time thinking about murder and, consequently, about police procedure. After all, if the murder is supposed to set me free, I certainly don't want to spend any time in jail. And let me say clearly for the record, I don't like jumpsuits, and orange isn't my color. Sen går hon in lite mer på olika typer av motiv, och här är ett av dem hon listar. Financial, this is big. Divorce is expensive, and do you really want to split your possessions? Or if you married for money, aren't you entitled to all of it? The drawback is the police aren't stupid. They're looking at you first. So you have to be organized, ruthless, and very clever. Husbands have disappeared from cruise ships before. Why not yours? Som man kan förstå så började varningsklockor ringa för polisen vid det här laget. Och ungefär i samma veva som de upptäckte det här blogginlägget från 2011 så lyckades man också få fram material från flera olika övervakningskameror i området runt OCI, det vill säga skolan där Daniel blev mördad. Skolan hade ju inga egna kameror, men däremot så fanns det många restauranger och affärsverksamheter i närheten som hade kvar inspelat material från lördagsmorgonen den 2 juni 2018. Bland annat en pizzeria som låg rakt över gatan från skolan. Och när polisen gick igenom materialet så noterade de en grå minivan som rörde sig i området kring OCI precis innan och precis efter den korta tidsluckan på runt 13 minuter då man tror att Daniel blev mördad. En grå minivan av exakt samma modell som den bilen Nancy brukade köra runt i. Visserligen kunde det såklart finnas flera av den bilmodellen i en större stad som Portland, men polisen lyckades senare bekräfta att det var Nancys bil eftersom att både hennes bil och bilen på övervakningskameran hade en stor, distinkt repa i exakt samma form och på exakt samma ställe. Ännu lite senare under utredningen lyckades polisen också bekräfta att hennes mobiltelefon hade befunnit sig i området inom just den här tidsramen när hennes bil var där och när Daniel tros ha blivit mördad. Och den här informationen stämde ju inte alls överens med Nancys utsaga om vad som hade hänt under morgonen den 2 juni. Hon hade nämligen förklarat för polisen att hon fortfarande låg kvar i sängen när Daniel lämnade parets bostad strax efter klockan 7 på morgonen. Därefter ska hon bland annat ha tagit en dusch och varit ute på promenad med parets hundar. När polisen konfronterade Nancy med den nya bevisföringen och frågade varför hon hade ljugit om var hon hade befunnit sig under morgonen, så ska hon ha sagt att hon inte hade något som helst minne av att ha kört runt i området kring OCI. Hon ska sedan ha hävdat att hon måste ha drabbats av så kallad retrograd amnesi. Det vill säga en typ av minnesförlust som innebär att personen tappar information om sånt som man har lärt sig eller upplevt innan minnesförlusten. Och Nancy ska då ha påstått att hennes hjärna helt enkelt måste ha blockerat just dessa minnen som en effekt av all trauma och stress kopplat till hennes makes död. Den enda rimliga förklaringen hon kunde tänka sig var att hon måste ha varit i området för att köpa kaffe från Starbucks, men återigen kunde hon inte minnas om så var fallet. Men det här var inte det enda som fick polisen att misstänka Nancy. Man hade också beslagtagit 3 stycken laptops från parets bostad. En av dem hittades i om det är en garderob, och på den så lyckades man återskapa gammal och tidigare raderad sökhistorik. Polisen kunde därigenom bekräfta att Nancy, en tid innan mordet ägde rum, hade gjort flertalet sökningar på så kallade ghost guns. Det vill säga ett skjutvapen som har monterats ihop på egen hand av ägaren och som består av olika delar som har köpts utan bakgrundskontroll. Det här gör att vapnet i fråga inte har något serienummer och därför blir betydligt svårare eller i många fall omöjligt att spåra. I januari 2018 började Nancy researcha pistoler från vapentillverkaren Glock. I februari började hon kolla upp information om när man måste registrera ett vapen i delstaten Oregon och om vapenmässan Portland Expo Gun Show. Hon vann också en budgivning på auktionssajten eBay där hon klickade hem två olika delar för en Glock-pistol. I mars månad sökte hon bland annat efter videos på hur man plockar isär, rengör, monterar ihop och laddar en 9 mm Glock-pistol. Och ni kanske kommer ihåg att polisen hade hittat just två 9 mm hylsor precis intill Daniels kropp i köket. Det visade sig också att de här hylsorna hade kommit från en Glock 17-pistol. Efter mordet så ska Nancy självmant ha informerat polisen om att hon ägde en Glock 17-pistol, men det visade sig då att den inte matchade med kulorna som hittades på brottsplatsen. Polisen hittade också ett kit till en så kallad ghost gun i bostaden, men som aldrig hade monterats ihop. Däremot lyckades man aldrig hitta de två reservdelarna till en Glock-pistol som Nancy hade köpt på eBay. Polisens misstanke var därför att hon skulle ha bytt ut vissa delar av pistolen innan mordet och att hon efteråt bytte tillbaka till de gamla delarna, vilket gjorde att vapnet inte längre matchade med det vapnet som Daniel sköts ihjäl med. Den här teorin har dock inte gått att bevisa till 100% eftersom att delarna från eBay hade försvunnit. Men polisen hade ju fortfarande avgörande bevis som indikerade att det var Nancy som låg bakom mordet på Daniel. Framförallt så handlade det om bilderna från övervakningskameran och hennes mobildata som bekräftade att hon var på plats vid OCI precis vid den korta tidsluckan då hennes make blev skjuten. Så i början av september 2018 greps Nancy misstänkt för mordet på Daniel Brophy. Men på grund av coronapandemin så dröjde det sedan nästan 4 år innan rättegången kunde påbörjas. Detta eftersom att delstaten Oregon ansåg att det inte gick att genomföra den här typen av rättegång digitalt och att fallen därmed samlades på hög under hela pandemin. Men i april 2022 så var det äntligen dags och både försvaret och åklagarsidan hade nu haft lång tid på sig att samla ihop bevisföring och bygga upp sina argument. Bevisföringen från åklagarsidan var till stor del byggd på indicier och digital kriminalteknik som bland annat mobildata, material från övervakningskameror och Nancys omfattande sökhistorik, både kring vapen och mer specifikt ghost guns och Glockpistoler. Nancy och hennes försvar hävdade att hon hade köpt sin Glock 17-pistol på en vapenmässa för att ha hemma som skydd. Enligt Nancy ska Daniel ha varit väl medveten om inköpet och gett sitt godkännande. Dels ska tanken ha varit att han kunde ta med sig pistolen som skydd när han letade svamp ute i skogen. Utöver det ska inköpet ha skett kort efter en uppmärksammad skolskjutning som ägde rum i Florida i februari 2018. Och paret ska därför, enligt Nancy, ha velat skydda sig lite extra efter den händelsen. Sen att Daniel råkade mördas med ett vapen av samma modell och från samma tillverkare bara några månader senare antar jag att hon bara såg som ett väldigt märkligt sammanträffande. Nancy förklarade också att hon hade gjort massa internetsökningar och läst på om vapen eftersom att hon höll på att skriva en ny novell där en av karaktärerna använde sig av ghost guns i sina brott. Enligt henne var detta anledningen till att hon också hade beställt hem extra delar till en Glockpistol och kollat på instruktionsvideos om hur man plockar isär och monterar ihop vapnet. Och när vi nu ändå är inne på Nancys författarskap och hennes verk så blev det faktiskt så att åklagarsidan inte fick lov att använda hennes blogginlägg från 2011 med rubriken How to kill your husband. Domaren i fallet ansåg nämligen att man trots allt måste skilja på fakta och fiktion och att innehållet som dessutom var 7 år gammalt skulle påverka juryn på ett väldigt negativt sätt. Däremot godkände domaren att åklagarsidan fick lov att hänvisa till själva innehållet från blogginlägget eftersom att det trots allt var Nancys ord och tankar. Och ett till citat från det här blogginlägget, How to kill your husband, lyder så här. I find it easier to wish people dead than to actually kill them. I don't want to worry about blood and brain splattered on my walls. And really, I'm not good at remembering lies. But the thing I know about murder is that every single one of us has it in him or her when pushed far enough. Åklagarsidan valde därför att ställa frågor som: Do you find it easier to wish people dead than to actually kill them? Och: Would you agree that every one of us is capable of murder when pushed far enough? Hon fick också frågan: Do you agree that divorce is expensive? Vilket ju också nämndes i blogginlägget. Nancy svarade ja på alla dessa frågor. Och det här med att skilsmässa är dyrt leder oss in till vad åklagarsidan målade upp som det huvudsakliga motivet för mordet på Daniel. Nämligen pengar. Paret hade ju som sagt haft en del ekonomiska utmaningar som började runt 2016 och hade bland annat börjat förbereda för att sälja sin bostad. Men trots deras pengaproblem hade Nancy spenderat en stor summa pengar varje månad på att betala Daniels många livförsäkringar. Och bara några dagar efter mordet så ringde ju Nancy till polisen och bad om det här brevet eller intyget om att hon inte längre såg som misstänkt. Så redan då hade hon påbörjat processen med att plocka ut pengar. Hon hade ju dessutom själv arbetat inom försäkringsbranschen under flera år och hade sannolikt en hel del kunskap inom området och hur man maxar sin utdelning, så att säga. Det visade sig nämligen att om eller när Daniel dog så skulle Nancy kunna plocka ut runt 1,4 miljoner dollar, det vill säga närmare 15 miljoner kronor. Trots den här informationen påstod Nancy under sitt eget vittnesmål att det hade varit mer ekonomiskt förmånligt för henne att ha kvar Daniel i livet än att han dog. Något som uppenbarligen inte stämmer eftersom att han inte tjänade så mycket pengar per år och att han dessutom snart skulle gå i pension, vilket såklart skulle påverka parets ekonomi ännu mer. Hennes försvar plockade in flera olika experter inom livförsäkringar som förklarade att Daniel var alldeles lagom försäkrad. Inte för mycket och inte för lite. Man demonstrerade också vilka åtgärder paret hade tagit för att ordna upp sin ekonomi och att pengar därmed inte alls var ett motiv för Nancy att vilja mörda sin make. I slutändan fanns det dock inga bevis eller argument som kunde förklara bort faktumet att Nancy var på plats vid den exakta tidpunkten för mordet och att hon var den enda personen som hade medel, motiv och tillfälle för att kunna och vilja mörda Daniel. Hon ska inte heller ha gjort sig själv några tjänster under rättegången och mer specifikt under sitt vittnesmål. För Nancy hävdade givetvis att hon älskade Daniel över allt annat och att hon var oskyldig. Men hennes beteende, språkval och uttalanden gjorde bara juryn ännu mer övertygad om att hon faktiskt var kapabel till att skjuta ihjäl sin egen make. Det fanns också fler vittnen och bevisföring som kom upp under rättegången som jag har valt att inte gå in på, men som också bidrog till att det blev väldigt tydligt att Nancy var skyldig. Så i slutet av maj 2022 hade juryn bestämt sig för att Nancy Crampton Brophy skulle anses skyldig till mord av andra graden. Kort därefter utdelades straffet, vilket blev livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 25 år. En möjlighet som inte ens kommer att bli relevant för Nancy eftersom att hon fyller 74 senare i år. Domen blev en stor lättnad för Daniels familj som på grund av coronapandemin dessutom hade behövt vänta på den här rättegången i nästan 4 år. Bland annat sonen Nathaniel från hans tidigare äktenskap uttalade sig om att familjen nu äntligen hade kunnat få ett välbehövligt avslut och lite ro för att kunna sörja ordentligt. Nathaniel gjorde också ett uttalande direkt riktat mot Nancy innan domen lästes upp, där han sa följande välvalda ord och hänvisade till hennes icke-bästsäljande novellserie. You are a monster, and I'm ashamed that I have to admit to my children that people like you walk among us undetected. You lived in the shadow of a great human being. You opted to lie, cheat, steal, defraud, and ultimately kill the man that was your biggest fan. You were, to borrow from your catalog, the wrong wife. Ja, hörni, man skulle ju kanske hellre se att Nancys blogginlägg hade haft titeln How to murder your husband and not get away with it. För med tanke på att hon ändå var en person som hade två jurister till föräldrar och som påstod sig göra väldigt mycket research om olika typer av brott och polisutredningar till sina böcker, så var hon ju inte supersmidig i sitt hanterande av situationen. Men tur var väl det, eftersom att alla hennes misstag ledde polisen raka vägen till rättvisan. Och man kan ju verkligen hålla med Daniels son i hans uttalande som han riktade mot Nancy, för att mörda sin make eller fru eller vem som helst enbart för ekonomisk vinning är såklart något av det vidrigaste man kan göra. Men lyckligtvis så kom hon ju inte undan i alla fall, och trots att Daniels liv tog slut alldeles för tidigt så hade han hunnit göra ett stort intryck på många människor som för alltid kommer att minnas honom som en otroligt begåvad kock som brydde sig om andra och som alltid hade ett torrt skämt på lager. Och förhoppningsvis har ni tyckt att det här har varit ett intressant fall att ta del av. Och om ni uppskattar att lyssna på den här podden så får ni hemskt, hemskt gärna hjälpa oss att växa och hitta nya lyssnare genom att kanske tipsa en kompis eller lämna ett trevligt litet betyg eller recension i den appen där ni lyssnar på era poddar. Och som alltid säger vi tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.